Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Både krig och perspektiv. Med mig, Myran Andersson, och med dig,
Martin Hansson. Jag behöver komma in i lite state of mind här, känner jag. Jag gick upp vid 5 i morse.
Okej. Okay. Jag gick upp... jag vaknade vid säkert 9 och sen så kanske jag gick ur sängen vid 11:30 kanske.
Ja, välkommen till Vakningspodden. Vi har med oss Sveriges ledande expert på hästar och rälsdrivna vapensystem, Simon.
Hej.
När gick du upp i morse?
7-tiden. Ja,
det förvånar mig inte. Upp i 8:an. Mm. Mm. Rykta hästarna.
Rykta smör i rälsen.
Ja. Rykta är när man borstar dem.
Eller? Ja, precis. Så de inte ska bli skadade av att ha sadlar och selar på sig och sånt.
Just det.
Och man känner... blänka fint.
Just det, de ska vara fina att titta på också. Ingen vidare kommentar på det. Man känner igen Simon från belägringen av Leningrad-avsnittet och yes. Proletär till häst-avsnittet.
Har du varit med något mer gång? Kanske på 100 avsnitt?
Ja, precis.
Rysk-polska kriget.
Nej, jag pratade lite om kavalleriuniformer.
Kavalleriuniformer på 100 avsnittet.
Så en återkommande gäst,
ja,
helt enkelt.
Absolut. Och vi ska ju fortsätta prata om järnväg i det här avsnittet, som man kanske kan förstå. På ett lite annat sätt än de tidigare avsnitten som har berört järnvägen.
Men vi tycker det är lite häst också.
Såklart.
Ja, det får man säga.
Tågets motsvarighet i djurvärlden. Hästen.
Absolut. Mm. Jag behöver tvungen att tänka igenom vad du just hade sagt innan jag säger ja. Men jag hade knappt behövt göra det. Ja.
Eller är det tusenfotingen? Ja, vi kommer till det sen. Men lite allvarligare saker innan dess, tänker jag.
Absolut. Vi ska göra lite nyhetssvep kanske då.
När ni lyssnar på detta så har Joakim Medin haft sin första rättegångsdag, om jag har förstått det rätt. Han sitter ju fängslad i Turkiet för att ha dummat sig mot Erdogan och är med i en väpnad terrororganisation.
Absolut.
Det är... högt och lågt.
Japp. Tydligen så är det den vanligaste åtalspunkten typ i Turkiet, hör jag. Att vara... Det kan inte stämma.
Förelämpat. Det är ju helt orimligt att det skulle vara
att ha förelämpat presidenten. För jag med fortkörning måste ju vara här. Fast det kanske man inte blir åtalad för det. Alltså, det kanske
nej,
är...
just det, att det är bara strafföreläggande.
Nej, bara misshandel måste ju vara vanligare.
Ja, det tänker jag också.
Eller så är det bara ett ännu mer absurt situation än vad man...
Ja, jag tänker annars att det skulle vara anklagelsen om att vara med i PKK. Liksom. Det, för det känns ju lite som att Erdogan är som Oprah Winfrey. Liksom. Och du får en! Ja. Fast kanske mer att PKK är som Oprah Winfrey. Att
du då, får en Kalashnikov.
Nej, men du får ett medlemskap och du får att det liksom är fritt blås.
Så
liksom.
Kan det vara. Ja. Lite tveksam inför det, men...
Ja, men vet. Men han har sin första rättegångsdag då, och då gäller det ju då förelämpning. Det är det han ska... Första.
Okej, okay, det visste jag inte.
Han börjar i den ändå verkade som.
Okej. Okay.
Och... det är ju helt sinnessjukt. Jag hade ju hoppats, fler med mig, kanske hans gravida fru, hade hoppats att han skulle ha varit släppt vid det här laget. Men de verkar ju ändå köra. Det kan ju mycket väl landa i att han blir liksom utvisad och inte får 14 år i fängelse.
Ja, och jag vet inte, jag minns att jag läste någon annan, vem det nu var, som hade suttit fängelse i något land utomlands som sa... hoppas att det kan komma till rättegång, för att risken är att man sitter i väntan på rättegång som är som fängelse år efter år liksom. Att det kan vara en fördel att driva det till rättegång där de måste pröva de här sakerna och man eventuellt också kan bli friad liksom.
Ja, för de måste ju också lite visa upp det liksom. Då måste de också säga vad är det för hur har han dummat sig.
Precis.
Och det kanske medlemskap i PKK, kanske de kommer vara lite mindre intresserade av att ha en rättegång över.
Eftersom det är svårare då att fejka det på något sätt kanske.
Men då är det i alla fall så att han var ju i Turkiet för att rapportera för ETC. Och de har startat en insamling ETC för att dra in pengar för att kunna stötta honom. Jag antar att det finns rätt många omkostnader kopplat till detta. Och det är en insamling som Jag tror den kommer pågå typ en vecka till när det här avsnittet släpps. Man kan hitta den här insamlingen på ETCs hemsida. Eller så kan man då swisha numret 123-401-8768. 123-401-8768. Ja, okej, men så här, om man swishar den som swishar högst och skickar en print på det till oss på DM, skickar vi ljuset i Rojava bok till. Det kan vi göra.
Absolut.
Så vill ni ha en bok, jag vet till och med att vi har ett signerat extra någonstans, så får man den i brevlådan om man ger en saftig slant.
Ja.
Eller bara en krona då, om det inte är någon annan som... Så det vet man aldrig.
Nej.
Nej. Om vi ska fortsätta därifrån.
Absolut.
Till nästa deppiga nyhet.
Ja, alltså apropå tåg, tänker du då? Alltså att vi ändå kanske, när vi gör tågavsnitt och det är så kort inpå, kan man ju bara ta upp det här med de två personer som var med om en arbetsplatsolycka på barngården i Malmö nu då, nyligen, och en är avliden.
Den andra verkar klara sig, eller?
Eller allvarligt skadad, tror jag, vårdas. Oj, ja. Så det, jag tror inte det är... Nej, precis,
I skrivande eller i talande stund vet vi inte hur det har gått med den andra.
Nej, precis. Vårdas på sjukhus. Nej, men alltså, och vi vet ju ingenting mer detalj om detta. Men man kan ju bara säga att det är för jävligt att någon ska behöva dö på jobbet överhuvudtaget, oavsett exakta orsakssamband, liksom vad som har hänt.
Ja, nej, det är en tragedi, och att man för att kunna ställa mat på bordet uppenbart riskerar att dö. Och det vilar ju ett enormt ansvar på den arbetsköparna som har försatt de här människorna i den situationen. Och gör pengar på att de har befunnit sig i den situationen utan att veta några detaljer.
Precis. Och man kan ju säga bara generellt att det såklart hänger ihop sådana saker som liksom nedskärningar på säkerhet och frekvensen av olyckor. Oavsett då exakt vad som har hänt här, så ökar ju mängden tillbud ifall man har ett dysfunktionellt system, det säger sig själv.
Liksom. Eller då funktionellt i den meningen att man är profitmaximerande i alla jävla moment, så är det klart att, och det har ju de vi har pratat med från järnvägen då, har ju också vittnat om att säkerheten är ju en av de få saker man kan spara in på. Och att det har gjorts. Och sen, utan att veta några detaljer där. Men våra tankar går ut till deras familjer. Det är ju fruktansvärt. Och någonting som var liksom det telefonsamtalet fruktar var liksom alla.
Verkligen. Och sen som du säger, liksom de som är ansvariga, det är ju också någonting som väldigt återkommande, att trots att man har liksom ett ansvar, så är det ganska få gånger folk döms för det ansvaret när människor dör på jobbet. Liksom. Att det är en ganska slapp tillämpning av den lagstiftningen, eller ifall man ska säga då att det är svårt att bevisa i domstol, eller hur man nu vill vända på det. Liksom. Men jag tycker i alla fall att det är, att man ofta läser om det fall där det slutar med att nej, men man kan inte bevisa vems ansvar det var och så. Liksom. Och att man skulle kunna ha, eller ifall man har en strängare liksom tillämpning av det, så är jag övertygad om att det skulle leda till att säkerheten ökade på arbetsplatser, för att då så känner de som är ansvariga att de har en liksom, att det är en reell risk för dem. Så att fylla upp det liksom. Så ifall det inte blir några konsekvenser, så kommer man såklart inte ta lika allvarligt på det liksom.
Nej, men å andra sidan är det så att om man inte får döda sina anställda i jakten på profit, så skulle ju alla företag lämna Sverige.
Just det.
Och då hade vi fått äta rovor och bo i halmhus som vargarna kan blåsa ner.
Ja.
Och då, det samhället, det är ju det vi, ibland så måste ju någon offras för att finska och australiensiska och kinesiska statliga bolag också ska få sitt.
Absolut, det är bra att du kommer för står Timbro i den här diskussionen, helt enkelt, så att vi har en motvikt mot mitt ensidiga
ditt kommunistiska dravel som du sitter här och spyr ut dig.
Ja, men tack. Tack för det.
På tal om dravel så kan vi hoppa vidare. Och då är det, pågår ju en vapenvilleförhandlingen igång igen. Trump har varit ute och gjort ett utspel. Witkoff har ju varit i och träffat Putin. Det var ju lite snack om att han inte skulle få träffa Putin igen. Jag är inte helt 100 på exakt. Men det har i alla fall kommit ut massa information om den pågående vapenvilleförhandlingen då. Och Zelensky föreslog väl en 30-dagars vapenvila i samband med påsken.
Ja, och det var väl så här, medan vi förhandlar så ska det vara vapenvila, typ. Ja.
De gillar ju påsk, ortodoxa. Det är viktigt för dem. Det blev det ju inte riktigt någonting med, men det har också lättat upp, och Putin har väl öppnat upp för att kunna tänka sig typ förhandla med Zelensky istället då, för att han har ju tidigare krävt liksom i princip ett regimskifte innan han skulle förhandla. Jag vet inte, liksom, det som har kommit ut liksom alltid är lite olika bud. Man kan väl säga i stora drag så handlar det om en diskussion om en begränsning av ukrainska armén, storleken på den då, till viss del vilka vapensystem de kan ha. Att Ukraina ska förbli neutralt, och sen kommer det då territorieannektering då från rysk sida. Och jag tänker snabba kommentarer på det, för att det har varit mycket rubriker om Krim. Och Krim har vi pratat om podden ganska länge. För mig, jag kan inte föreställa mig ett slut på den här konflikten som skulle innebära att Ryssland hade återlämnat Krim till Ukraina.
Nej, då måste det vara ett totalt ryskt militär nederlag. Alltså
att Ukraina går in i Moskva.
Ja, eller då. Driver ut dem ur Krim liksom rent fysiskt. Liksom.
Ja, men då tror jag att Ryssland på riktigt var beredda på att använda kärnvapen. För att förlora Sevastopol. Liksom. Mm. Och, så det har ju varit den stora rubriken. Jag skulle säga att det man måste titta på är om huruvida begränsningen av den ukrainska försvarsmakten, om det är en del av förhandlingen på riktigt. För skulle Ukraina gå med på neutralitet kombinerat med en begränsning av sin försvarsmakt, så är det ju en villkorslös kapitulation som har skett. I den mening att vad förhindrar Ryssland från att fortsätta ta mark i Ukraina? Alltså det finns liksom inget. Jag tror det är så klart för Ukraina att med en neutralitetsklausul så är möjligheterna för Ukraina, och jag är ledsen, Svenska Försvarshögskolan, så alla på Karlberg som lyssnar, ni får hålla för öronen nu. Men möjligheten för att Ukraina skulle driva ut Ryssland ur Ukraina är, hur de ockuperade områdena är väldigt, väldigt liten. Utan direkt militärt stöd från en annan stormakt.
I dagsläget, ja.
I dagsläget.
Absolut, absolut.
Och överskådlig tid.
Ja, givet att det inte liksom händer något helt världsomvällande.
Ja, men då är ju alla liksom regler av.
Ja, absolut.
Så då kan det stå vad som helst. Där Putin blir avsatt i en kupp. Ja, okej, okay, Ukraina skiter i följer avtalet han har skrivit med Putin. Okej. Okay.
Ja.
Nu tjänar det Ukraina som en han här, jag menade Zelensky. Okay.
Bra att du rättar dig själv på den fadäsen. Men ja. Alltså, absolut, med en villkorslös kapitulation, ja, men då skulle de kunna också då få igenom det här med byta ut den ukrainska regeringen eller presidenten.
Jag tror inte det kommer att hända ifall Zelensky skriver på ett avtal och säger att han inte får ha en ukrainsk stående med.
Jo, men den som kommer efter kanske inte är handplockad av Putin, liksom. Alltså,
nej, okej, okay. Du tänker att det ingår fortfarande deras krav att de ska få välja. För det tror jag aldrig riktigt de har officiellt sagt.
Nej, men i en villkorslös kapitulation skulle det bli en sorts...
Jag menar att det i praktiken skulle leda till en... Jag menar inte att det är en... För då hade de inte haft ett avtal överhuvudtaget.
Nej, ja, okej. Okay. Det blir hårkliveri. Jag fattar vad du menar i poängen här, liksom. Absolut. Och sen så är det väl... Alltså, jag har inte läst på jättenoga i det här, men det är väl också att vi vet väldigt lite av vad som faktiskt kommer bli ett slutbud i en sån här förhandling, om det överhuvudtaget kommer leda till någonting, liksom. För att det är såklart att alla parter säger liksom, det där kan vi absolut inte gå med på fram tills man har tagit i hand på vad det blir för någonting, liksom. För att då sänker man bara sin förhandlingsposition ifall man säger, vi skulle kunna tänka oss att gå med på det här och det här och det här och det här. Då har man ju liksom redan släppt på, liksom. Alltså, så tänker jag. För Ukraina har exempel varit ute och sagt att de aldrig skulle kunna tänka sig att avstå Krim, liksom. Ja. Men det kan man ju tänka sig att de faktiskt skulle kunna tänka sig, givet alla omständigheter, liksom.
Ja, det tror jag.
Ja, så vad man hör retoriskt ur det här vet jag inte. Men alltså, jag har väldigt svårt att säga också hur liksom allvarligt menade förhandlingarna är från någon sida, givet att det verkar ju också som att Trump har ett väldigt starkt incitament, eller liksom han vill väldigt gärna att fredsförhandlingarna ska liksom snabbas upp väldigt mycket just nu. Och jag ser att det kopplas till det här med att det strax är 100 dagar in i hans presidentskap. För att då vill han kunna säga, jag håller på att lösa Ukraina-grejen, liksom. För att det är som en sån fix idé att efter 100 dagar så ska man kunna säga vad man har lyckats med eller inte, liksom. Och han har hela tiden sagt att han ska lyckas med freden i Ukraina, liksom. Så ja, men det kan också bli att allting blir väldigt upphåsat fram till det är över. Och sen så liksom pyser det ut igen.
Det är väldigt svårt om man inte är president, men mer typ ur ett livsperspektiv. Ja.
I 100 första dagarna på sitt jobb, menar du?
Eller? I sitt liv.
I sitt liv? Ja, det är väldigt...
Eller man har väl uppnått enorma stora, alltså sett ur sin startposition, så att säga.
Absolut.
Liksom. Andas med sina lungor. Och...
Ja, Alltså, du menar 100 första dagarna efter befruktningen då? Eller?
Nej, men när man kommer ut ur magen så...
Andas man med sina egna lungor, ja.
Jo, men det sker väl liksom i en given punkt. Du har ändå varit liksom utanför magen. Kördekors bebis på något sätt liksom.
Okej.
Okay, ja. Ja, och sen skriker du liksom och då andas du och sätter lungorna igång liksom.
Okej, okay, ja.
Ja, det är verkligen ett jättekonstigt sidospår. Vi behöver inte...
gräva ner oss i det här. Nej.
Nej, men min kommentar var nog mer baserad på rubrikerna.
Mm.
Det har varit mycket rubriker om krim och ja. Det är liksom det minst förvånande. För jag tror, precis som du beskriver, att man vänder man på det så tror jag att krim ligger liksom i de här baskraven Ryssland har.
Mm.
Medan de här, fan får vi igenom det här? Fan vad nice kraven Ukraina har, är du med?
Ja, ja men så tänker jag mig också att det ser ut liksom.
Det hade varit sjukt verkligen ifall det varit så, det varit fredsförhandling, Trump är klar och säger, ja men de lämnar tillbaka krim.
Ja, då hade jag verkligen backat ner från vad jag tidigare sagt om att liksom förhandling är en militär process och inte en retorisk process.
Nej,
då hade man ju visat sig att det var verkligen bara säga riktigt smarta saker så måste de andra ge sig liksom.
Mm. Att de bara knäckt honom, ja. Så här, riktigt bra argument. Vad ska du med den jävla halvön till? Det är inte ens en hel ö. Nej. Det hör du ju. Ja, förlåt, okej. Okay. Kriget i Ukraina. Det är ju spännande, för det är ju någon typ av mishmash av liksom alla krig folk känner till. Säger folk så, det är Rysslands Vietnam. Ja, det är en ganska dålig jämförelse. Det är första världskriget, fast med drönare. Och inte alls som första världskriget. Och det största pansarslaget sedan andra världskriget. Alltså är du med? Det är liksom hela tiden. Så det ska vi underhålla oss med då genom att prata om pansartåg. Simon, kör. Vad är det? Vi börjar med definitionen.
Ett pansartåg.
Ja, det är fattigt. Det är väldigt enkel.
Man hör
ja,
men det ska vara beväpnat och bestyckat.
Det är samma sak.
Ja, beväpnat och bepansrat. Ja, såklart.
Jag tror strikt sett bara att det ska vara bepansrat.
Ja, det beror lite på hur man...
Vilken läggning man
ja,
har.
Ja, lite vilken läggning man har.
För jag skulle hålla nog med dig, för nästan alla tåg är ju bepansrade.
På något sätt, ja. Kastar man ett äpple på det så klarar man sig.
Klarar, precis. Ja. Och jag menar, många lok genom historien måste ju bara tåla finkalibrig eld utan problem. Liksom.
Mm, ja, det är till och med så att de här som man ofta bygger dem av är ju boilerplates, alltså sådana metall som man bara bygger allmänna, förstärker olika saker med. Alltså det som är till ångloxpannan.
Så pansartåg handlar helt enkelt liksom om ett tåg som ska klara av att bli beskjutet och i de flesta fall beskjuta.
Ja, eller försvara sig.
Ja. Och de ska skiljas från artilleritåg.
Ja, precis.
Det verkar vara
järnvägsartilleri.
Liksom, järnvägsartilleri,
ja.
Förlåt.
Ja, tror jag man ska säga.
Ja.
Som är en med en jättestor kanon på en järnvägsvagn eller flera järnvägsvagnar.
Håller du med om den distinktionen? Skulle man kunna hävda att järnvägsartilleri är pansartåg?
Ja, lite. Alltså, ja. Det är en glidande skala såklart. För du kan ha ganska stora kanoner på ett pansartåg. Det möts väl någonstans där. Mm. Men ett järnvägsartilleri är väl generellt sett inte så skyddat. Utan det är mest bara ett sätt att transportera en stor kanon på.
Under kriget i Ukraina så har man ju känt till att Ryssland åtminstone haft 5 stycken pansartåg. Det är döpt efter floder, eller hur?
Ja, floder och Baikalsjön.
Baikal, just det. Och de har ju använts, som jag förstår det, som alltså ur sin logistiksynpunkt så är det liksom, man har använt det i de mest utsatta järnvägsdelarna liksom, som man har använt de här pansartågen. De har varit bestyckade med närskyddssystem liksom, och luftvärnskanoner eller ja, luftvärnskanoner framförallt. Så man har haft lite sådana SU-223 på dem och man har... Och gjort en fattig grej som kan komma till sen som jag inte vet om jag tycker det räknas, men det är att man kan rulla upp vapensystem. Alltså stridsfordon.
Jag räknas definitivt.
På vagnar. Och så är det så att nu är det ett pansartåg.
Ja, ja, visst.
Då tycker jag strikt att det är en technical. Men det är en annan...
Järnvägsteknical.
men då har de ju använt alltså, ur sin logistiksynpunkt. Alltså, eller så, i sin som en logistikfunktion. Det är helt enkelt en eskort till logistik.
Skulle eller ett försvar av järnvägen skulle jag säga.
Okej, okay, spännande.
Du patrullerar järnvägen med ditt pansartåg för att se till att det inte finns minor som man har lagt. Att man inte har förstört rälsen så det ska spåra ur. Och det är sån klassisk pansartågs... Det är det man mest haft pansartåg till genom historien.
Det var dit jag skulle komma. Okej, det är ju logiskt nu när du säger det. Ja, precis,
de har använt... Då har man också det här med att de har... På i alla fall ett av de här tågen så har de ju BMP-2 som man kan köra av. Och sen har infanteri och jaga efter folk och sånt.
Och störsystem. Ja. Och det är då jag kände lite att jag...
Och drönaroperatörer.
Och då har de ju löst de här störsystemen och ledningscentralerna genom att helt enkelt köra upp en sån lastbil på ett flak.
Okej.
Okay. Och det tycker inte jag räknas.
Som ett pansartåg?
Nej, men då tycker jag att då får det vara en vagn man har byggt om. Förstår ni hur jag menar?
Jag fattar.
Med antenner på och så.
Okej, ifall du bygger en specialvagn...
Ett osmidigt
då,
sätt att göra det bara.
En specialvagn för att få plats med den här bilen du kör upp så att den passar in, klickar in i den liksom.
Det är som en modul liksom.
Men bara en vanlig jävla transportvagn där du ställer bilen på, där tycker du att det är för mycket liksom.
Men då blir det ju som att man har, när vi transporterar stridsvagnar i Sverige så gör vi det också med tåg. Då är ju inte de helt plötsligt pansartåg.
Nej, fast kan vi skjuta med vagnarna medan som står på tågen?
I teorin.
Ja,
det är nog inte jättesmart beroende på vilken vinkel du ska skjuta.
Det vanligaste är lite blandat och det har jag sett på de här ryska också. Att man har vissa vagnar där man kanske skjuter kulsprutor ifrån. Man har såna här luftvärnskanoner som har liksom en... Säger man en kassematt, eller alltså ett skydd liksom, att de står skyddade av pansarplåt. Men sen har man också med sig vagnar där man har BMP-2 och sånt som kan köra av och vara en mobil del av pansartåget. Och det är också en sån klassisk att man hade, om man använde dem mot partisaner till exempel, så kunde man ha med sig pansarvagnar och pansarbilar som man körde av. Om man liksom, och infanterister som bara hoppar av och slogs liksom, för att pansartåget håller sig ju till rälsen så att säga.
Ja. Och hästar.
Hästar, ja.
Som
ja.
Man kan ha i
vagnar.
I vagnar.
Mm. Och då är det så att under ryska inbördeskriget så hade man oftast med sig kanske 50 kavallerister, 160 infanterister till varje pansartåg. Som var liksom, som kunde hålla ställen och anfalla folk som var i vägen.
Jävla massa hästar ändå.
Ja, alltså. Precis. Och då är det så att de här vagnarna kallas ju 48. Och det är för att det finns, man kan ha 40 infanterister eller 8 hästar. Så att ska man ha med sig 40-50 hästar då, så måste man ju typ ha 6 vagnar bara med hästar. Och sen ska man ha foder till dem och så. Så att det var strategiskt väldigt jobbigt att flytta kavalleriförband med tåg.
Ja.
För det tar liksom 6-7 gånger så mycket järnvägsvagnar och flytta lika mycket soldater.
Då kommer man osökt att tänka på de här mongolska häststödet till Sovjet.
Precis.
Hur fan, när det ändå liksom handlar om 40 000 hästar och så vidare.
Ja, många vagnar. Men många... som sagt, man körde ju allt på järnväg så att man hade ju också väldigt mycket järnvägsvagnar att köra med.
Okej, här dök vi alltså rätt in i...
Men
pansartåg i dag i Ukraina med Ryssland. Sen så ballade det ur här till att handla om ryska inbördeskriget. Och nu pratar vi om hästar från Mongoliet. Jag skulle vilja dra lite i nödbromsen här liksom på det här tåget. Och säga, kan vi börja från början i... Ja, men kanske lite så här... Komma in från vårt ämne här med tåg som jag pratat om några avsnitt. Det har nämnts flera gånger att tåg är en väldigt viktig resurs liksom i krig. Och att det liksom i Sveriges försvarsförmåga och så kommer en fungerande järnväg vara viktig. Men också att det historiskt sett många gånger varit väldigt definierande med järnväg i krig. Kan vi komma tillbaka till den början liksom och så arbeta oss fram till de här olika... pansartågen igen.
Så här är alltså alla gånger jag och Simon hamnar vid ett bord tillsammans. Jag bara för lyssnarna.
Sätter det ner så.
Och bara gör ett tvära kast. Men okej, när skulle du säga att järnvägens roll på det här sättet som vi pratat om det i podden, när skulle du säga att det börjar?
Alltså vad det gäller i förhållande till krig då, eller hur? Ja, det är mitten på 1800-talet när de kommersiella järnvägarna har blivit lite mer välfungerande och utbyggda, så börjar man använda dem för att transportera trupper. Och så är det så, revolutionen 1848 så skickar man trupper med tåg. Andra italienska befrielsekriget 1859 så mobiliserar fransmännen hela sin armé och det är typ 250 000 man med järnväg. Och det är väl en av anledningarna till att de hinner förstärka Sardinien och skydda dem mot Österrike och så. För Österrike är ju långsamma i vanlig ordning.
Ja. Inte deras grej, men snabba.
Och sen rullade det liksom på med amerikanska inbördeskriget som innehåller det första pansartåget då kan man säga.
Körde de kanoner, ställde de bara kanonlavetter liksom uppe på...
Ja, precis. Ja.
Och sen fan vad fattigt.
Och sen skyddar man dem liksom. Men det är ju liksom det vanligaste tåget, eller pansartåget senare också egentligen. Att man bara sandsäckar en fältkanon är ju liksom, så har du ett pansartåg.
Jag tycker inte riktigt det verkligen.
Sandsäckar? Har man lagt upp sandsäck också? Då måste du ändå hålla med att då har man ett pansar. i någon märkelse liksom. Okay.
Och redan där är det ju i amerikanska inbördeskriget då, så är det för att skydda folk som bygger eller reparerar järnvägar mot prickskyttar och sånt. Så har man liksom en kanon och massa folk som är i, sitter med gevär antar jag.
Okej, så det är lite som att man rullar fram en bunker till liksom där man har bygget, ja, liksom i princip. Ja.
Så okay. Det är redan där är det liksom inte ett offensivt vapen på det sättet utan för att säkra järnvägslinjerna.
Så då är precis, så då är det fortfarande en del i liksom logistiken egentligen. Alltså det är...
Ja, det kan man säga. Ja. Eller en del av ingenjörstrupperna, försvara ingenjörstrupperna kanske.
Som, kan säga. Som för sitt uppdrag i syfte att kunna hålla igång logistik.
Ja, precis.
Har pansartåget haft en annan roll?
Ja, alltså det har det absolut. Det var, för flytta kanoner snabbt, alltså få eldkraft på plats snabbt är ju liksom något som kommer sen med men kanske första världskriget i första hand. Man kanske har mer kanoner på varje pansartåg och man kan ha dem bakom fronten och... Men om vi ska gå tillbaka till tåget så är det ju sen de stora mobiliseringarna i så fransk-tyska kriget. Då är det 500 000 som tyskarna mobiliserar med järnväg.
Nu ser det
och typ en 500 000 hästar. Ja, 200 000 hästar. Ja,
okej, och när du säger mobilisera då, alltså, betyder det bara att man har trupper på en plats och flyttar dem till en annan? Eller är det liksom att man hämtar upp alla runt om i landet och samlar ihop dem?
Ja, precis. Det är så. Pelle Jönsson vet att han 12.07 ska vara vid sin lokala järnvägsstation dagen efter han har fått sin mobiliseringsorder. Och då står alla andra där och sen går tåget till det stället. Och sen är, så det är bara en gigantisk plan för att liksom mobilisera. Och det blir ju den här som första världskriget sen, att när man väl har satt igång mobiliseringen kan man liksom inte hindra den, så att det... Liksom, man brukar väl säga att det blir oåterkalleligt liksom, för det är en stort maskin man sätter igång. Så när Ryssland har satt igång sin mobilisering så då måste Tyskland mobilisera. Sen är det, liksom, det är inbyggt system.
Du syftar på Schlieffenplan. Alltså det här att det är så under första världskriget att man liksom har räknat på tågen och räknat mängden soldater på varje tåg. Exakt hur många tågvagnar ska vi ha, hur snabbt ska tågen köra.
Alltså, varje soldat har en egen tidtabell liksom. Och att det funkade då väldigt bra, man gjorde det ju väldigt snabbt. Men det är ju bara fram till man då kommer till fronten, sen måste man ju lasta av och då är det att när man väl, och jag tänker att det är det som händer mycket i första världskriget också, att när man väl har, när fronten har stabiliserats eller bara när man har nått fiendelandet egentligen, så är det ju kanske annan spårvidd, andra signalsystem, annan vattentorn. Alltså helt plötsligt kan man inte använda järnvägen för att liksom ta sig framåt och då man har inga lastbilar, man har inga stridsvagnar och då blir det liksom ingen, då stannar också hela kriget upp liksom. För att det är strategisk mobilitet, inte taktisk.
Så västfronten, inget nytt, det var för att de inte hade samma spårvidd på tågen?
Ja, men lite så.
Oj.
Mm. En väldigt bidragande orsak liksom till att man kunde föra fram liksom 2 miljoner man till fronten, men sen fick de ju gå liksom.
Det är väl en den här vagns- och lokreserven i Minsk som är en sån grej under andra världskriget, att tyskarna måste komma över.
Ja, just det,
för man kan ju erövra sovjetiska tåg liksom, ja, för att de
har använda.
Ja, och annars måste man bygga om rälsen eller järnvägsvagnarna. Alltså det är jättekrångligt oavsett vad man gör, så är det krångligt att byta över. Så det enklaste är om man kan få tag på tillräckligt mycket av fienden. Men då kan man heller inte använda sina egna. Så att...
Nej, det är ju dumt om man har lagt massa pengar och bygga de här coola pansartågen som inte bara är att man har ställt en annan grej på ett tåg. Och så kan man inte ens köra den liksom.
Okej, men pikar järnvägens liksom betydelse här nu då vid andra världskriget med liksom hur att man är så beroende av att flytta trupp? Eller liksom, är det så idag också? Vad skulle du säga?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej, men nu det finns ju ändå lastbilar och motorvägar och sånt. Man kan ju göra förflyttningar på annat sätt än med järnväg. Då gick det ju typ inte. Och det gör också att man sätter ju inte lika stor vikt vid liksom pansartåg och så under kalla kriget.
Nej, precis. Det finns flera anledningar till det. Men jag tänker att man också, om man ska dela upp kriget liksom logistikbit, så är det ju att tågen ersätter är ju inte gång eller ridande, utan det är ju skepp. Alltså att innan har logistiken varit tvunget bunden till fartyg.
Mm, ja, visst,
och att tågen då, om det är djurlivets motsvarighet, eller om det då är hästar i djurvärlden, så är det ju snarare fartyg då på något sätt i landvägen.
Absolut.
Och att man liksom innan järnvägens liksom utbredning så ser man ju att krig och erövringar är väldigt kopplade till kuster liksom, för att det är där du kan. Och den som dominerar haven dominerar liksom också världen på något sätt. Men järnvägen öppnar upp för en nytt sätt att föra stora mängder människor eller väldigt stora mängder materiell till olika platser. Liksom. Och fartygens roll är ju på inget sätt över, liksom, utan det är ju bestående, även om då flygplanet på något sätt har...
Kommer inte att spela en liten del här ändå, också?
Ja, någon typ av roll, liksom. Men obefintlig liksom, i en större sammandrabbning, men
och sen är det väl liksom, det finns ju som kanske under andra världskriget, kanske det finns ett par hundra pansartåg på östfronten. Men jag menar, hur många vanliga tåg finns det? Det finns ju många tusental som helst. Så att det är ju bara en liten del som är liksom pansartåg.
Ja, precis. Mm. Det är som när man vill spela ner Lend-Lease eller något. Och även om inte det avgjorde kriget så är det ju inte mängden stridsvagnar i USA.
Nej,
skickat som att det är mängden lastbilar de skickar till Sovjetunionen. Men för mig är ju pansartågskriget, när jag tänker på det, är ju ryska inbördeskriget och liksom Trotskys röda garde med sitt supertåg, där jag verkligen hoppas att det är ombyggt. Det är så jag föreställer mig. med olika killar i röda lackkläder som åker runt och liksom reder upp frontavsnitt där det går på röven och så. Stämmer det att ryska inbördeskriget kanske är peak pansartågskrig? Liksom?
Ja, men det skulle jag säga. För det är där man använder pansartågen offensivt mest. Och det säger ju liksom fiendesoldaterna så att okej, infanteriet är chanslöst mot pansartåget. Liksom. De bara kommer och rullar över oss och ser vad så. Men spring 300 meter från den järnvägsrälsen då. Och det var väl det de gjorde. Men det var järnvägsrälsen som var viktig och då liksom kunde man slå hål på den. Och det var också mindre arméer. Det var inte sån front som gick genom, utan man slogs kring järnvägarna för man hade mycket mindre arméer. Och just Trotskys tåg är väldigt... Just de här röda läderuniformerna som de lettiska...
Ja, friskyttarna.
Ja, precis. Ja. Så, och det kallades också bara tåget, för alla visste så. Okay. Det hade något jättetråkigt långt namn om att det var Trotskij, hans titel, liksom, hans tåg. Men det kallades bara tåget. Men där hade han ju bokpress och radiostation och massa sånt.
Alltså på tåget?
Här. Ja, visst. Ja. Ja.
Kan du stanna lite då? Så här, hur ser liksom ett offensivt pansartåg ut?
Ja, men det är väl som stora metalllådor med kanontorn på, och sen har man också liksom vagnar som är lite mer, ja men det kanske är 6 kulsprutor på varje sida som skjuter ut, alltså det ser ut som däcket på en sån liksom 1800-tals skepp, fast det är liksom kulsprutor istället för kanoner, så man kan ju bara tänka sig hur mycket man kunde skjuta när man åkte runt med dem, ja väldigt mycket.
Men det är verkligen konstigt när man tänker på det att det är så här. Du behöver ju inte vara just där. Men det är väl just av det logistiska skälet. Så är det så att du måste ta järnvägen.
Ja, precis. För annars kan man ju inte transportera några trupper och då spelar det ingen roll. Liksom. Så har man ett pansartåg som kör först och bara bryter igenom typ de flesta ställningar eller så vinner du ju den. Tar man de liksom, järnvägsknutpunkter och sånt. Och då har väl Röda armén har väl typ 300 pansartåg som mest. Både under ryska inbördeskriget och andra världskriget.
Och de skickar rätt till finska klasskriget också va?
Ja, eller ett par till och med. Okay. Men tyvärr är det nog med sådana här, det står en pansarbil på. Jag tror inte de skickar sina sådana här lyxiga, liksom specialbyggda som verkligen är pansar.
Som du hör, verkligen är.
Ja,
det är de som verkligen är pansar.
Han håller med om att det finns en gradskillnad i alla fall.
Ja,
inne,
så. Ja men det vill jag säga, är de improviserade eller är de specialbyggda? För det finns det ju. Och ska man ta dem riktigt så är det ju liksom att loket är bepansrat och det är kanoner på samma vagn så att den liksom är helt självgående. Och så brukar man ju ha loken i mitten och sen så är det olika vagnar med soldater och vapen. Och sen har man typ alltid såna öppna bara flakvagnar för att detonera minor.
Längst
fram och längst bak. Liksom.
Och så är det väl även ny då?
Ja, visst. De ryska ser ju precis likadana ut nu.
Att man puttar liksom tomma vagnar i precis framför. Liksom.
Det är smart.
Och flyger drönare för.
Ja,
liksom.
Precis. Men med ryska inbördeskrig då är det ju all guns blazing och sen släpper man av sina hästar som rider runt och anfaller och infanteri som kommer samtidigt om man behöver och sådär. Så det är... Men sen har man ju, man använder lika mycket pansartåg under andra världskriget och de är ju kraftigare liksom specialbyggda i större utsträckning. Men då är det ju mer för att skydda mot partisaner för tyskarna och skydda linjerna också för Röda armén. Men kanske lite mer där att man fortfarande använder dem som eldunderstöd.
Ja, för jag tänker att pansartågets död lite kommer med flygvapnet liksom.
Gör det väl, men det är väl hela tiden det här, ja men är det du som har flygherravälde eller är det fienden liksom? Så att man använder ju jättemycket pansartåg under andra världskriget.
Ja, och att liksom andra världskriget så är ju förmågan, liksom träffsäkerheten med bomber och så vidare är ju otroligt låg. Så att jag tänker att det tog ganska smalt mål och därför svårt att träffa. Liksom. Och då finns ju splitterskyddsfunktionen. Ja, just, i allra högsta absolut. Grad liksom, av det bepansrade tåget.
Och man kan ju ha luftvärn på dem så att det är svårare att träffa dem. Alltså, sådär. Så det är väl de stora pansartågskrigen. Kan man
ja,
säga.
Nej, och det är intressant. Alltså, jag tänker med de moderna pansartågen också, som ju kanske är min gebit, så tänker jag att det är också intressant att man ser ju inte pansartåg med luftvärnsrobotbatterier på, till exempel.
Ja, men det ryktas ju att det här nordkoreanska, att de har luftvärnsrobotar och antitankrobotar på sitt. Men om man tittar på det är det ju bara ett helt vanligt tåg som jag antar då är bepansrat. Liksom.
Så att det närskyddet som de här tågen som används idag av Ryssland är ju uppenbart mot drönare och också attackhelikoptrar. Vilket ju är ganska känt. Alltså, liksom snabba saker som kan bryta igenom frontlinjen. Så är det den typen av system. Jag har inte sett liksom radarsystem eller någonting liksom som ska skydda mot flyg. Liksom. Utan det handlar ju om mindre flygande.
Ja, att man system. Använder det ganska långt från fronten också. Så att det är inte så att finns några offentliga flygplan där.
Men används det som artilleri nu för tiden också?
Nej, det har man inte sett någonting av. Alltså.
Nej, precis. Man tänker ju då med en fördel med järnvägspjäserna då under andra världskriget till exempel. Man tänker väl på den här Bertan, vad är den?
Ja, precis. Vad heter den? Ja, men det är väl...
Jättestor.
Den jättestora.
Dora heter den av dem i alla fall. Och det är ju den största kanonen som man någonsin använt i strid. Så att...
Då tänker man ju att järnvägen både gör funktionen vi kan flytta den här pjäsen överhuvudtaget. Men det ger ju ändå någon typ av shoot and scoot förmåga. I en tid där ingenting hade det.
Ja.
Alltså så här, det tar inte 40 minuter att flytta och röra på det här och röra på sig. Utan det går kanske att lösa på storloken igång liksom. Så borde det ju i teorin, inte kanske med de här största pjäserna, för de kan jag tänka mig att...
Nej, de tog flera veckor och sätta upp liksom. Ja.
Men idag så tänker jag att man har mobilt artilleri. Och sen så tror jag också att det är få vagnar har liksom... bredden som krävs för att sätta moderna artilleri, alltså att vagnarna inte är breda nog för att förankra liksom större artilleripjäser, och att risken att rekylen slår av dem eller välter av dem är nog rätt överhängande.
Det finns många olika rekylsystem för järnvägsartilleri. Så att,
idag...
Jag tror inte storleken, man hade ju super, alltså man hade ju fartygsartilleri, man hade ju järnvägsartilleri med 28 millimeter, alltså 28 centimeters pjäser och sånt. Så det hade man ju verkligen.
Det år, ja. Ja. Men jag menar idag, varför drar man bara inte upp en liksom en 152 och ställer på ett... På
ja, men det är väl bättre att köra runt den på en bandvagn eller en lastbil, för det är mer, alltså du träffar ju, du kan skjuta en HIMARS eller något på en, alltså du kommer inte komma undan på samma sätt som du gör. Så jag tror mer det är att man inte har, ja, att du behöver en större flexibilitet med vad du har ditt artilleri helt enkelt.
Ja, och börjar man använda järnvägen så blir det väldigt lätt att räkna ut
ja,
vad man ska leta efter. Ja,
exakt.
Nej, men för jag funderade ju på pansartåg, då är det ju så tydligt att man förknippade med Ryssland, väst då föredrar flygplan och USA är ju båtgänget liksom. Så då kollade jag lite på det här. Det visade sig att USA har ett pansartåg som används fram till 87.
Okej.
Okay. Oj, oj. Mm.
White Train. Vad tror ni, och det heter då White Train. Vad tror ni det höll på med?
Frakta kärnvapen.
Bingo. Det är liksom så USA fraktar ut kärnvapen från Pantex. Jag vet inte om ni känner till Pantex.
Nej, nej, nej.
Nej.
Det är stället där fabriken där man gör kärnvapen.
Okay.
I Texas. Och det är liksom ett skitstort, jättestor industri. Och styrs av liksom olika amerikanska myndigheter då.
Så det tycker jag känns rimligt att det är så. Skönt att det inte
är... Ja, jag är ändå glad.
Elon Musk. Fast det är det nu för tiden också då, när det är myndigheter. Ja, jag vet inte. Men,
Så det är liksom en... Men det är helt enkelt stället där man monterar kärnvapen. Och sen så satte man då på White Train. Och då är det ju ett pansartåg då.
Rimligtvis.
Kan den skjuta kärnvapen? Nej. Den fraktar de bara.
Nej, men precis. Vem var det som visade det? Var det Nordkorea? Som visade sitt tåg som kunde öppna en lucka och sen så sköt iväg en stor robot.
Ja, det tror jag de har gjort.
Det är Nordkorea, ja.
Sovjet har haft sådana också, hade det på det typ 80-talet.
Ja, det kanske det jag tänker på.
Och det är ju spännande, för det blir lite som att där kör man tåg med interkontinentala missiler. Och det är för att man ska kunna flytta dem så de inte blir utslagna såklart. Men nu är det ju mer att man har olika i containrar som man kör på lastbilar och sånt.
Men då kan man ju också sätta på ett tåg då, samma container antagligen.
Ja, ja, absolut. Det är klart.
Men, och då är White Train då har vita tåget. Det är lite roligt namnet för man tänker på vita bussarna liksom.
Det gjorde inte jag spontant, men okej. Ja.
Men den hade beväpning. Men det är för att det sker, alltså både för att det inte ska bli kapat och så, men det sker också väldigt stora protester mot de här tågen. Och att det är liksom polisiär defensiv beväpning då liksom, som i USA jag antar är tungt militära vapen, om jag bara får gissa, framförallt 57, tänker jag att det är ganska... Men det här pågår fram till 80-talet, tills man är så här, vi kanske ska sluta ha det här speciella tåget vi kör runt.
Alla vet, kärnvapentåget.
Och då gick man över till liksom anonyma lastbilar istället. Ja. Vilket ju också känns lite sådär. Alltså för att om det då
om den försvinner liksom, ja.
Att man är så, men oj, jag är med en bil och lycka liksom.
Ja, det var med kärnvapen.
Nu detonerar väl antagligen till dem.
Det är lätt att protestera mot ett tåg, för det var också stora protester i Tyskland just när man fraktar kärnvapenbränsle och sånt.
Ja, och jag tänker tåg. På Ende Gelände till exempel. Ja.
Alltså, Ende Gelände säger du. Alltså, i Tyskland de hade det här Castor-stoppen för det att stoppa kärnmaterial i tågtransporter. Ja.
Jag tänkte inte på Ende Gelände, för det är kol, brunkols botten, va? Medans Castor-tågen är det som är att man fraktar uranat.
Uran,
ja, förlåt. För det var det jag skulle komma till då, att om det finns det liksom moderna bepansrade tåg för att behovet av att transportera saker som folk inte är skitglada över att man transporterar, det finns ju kvar. Och är de ju bara då liksom förstärkta för att kunna hantera kinetiska angrepp, så är de ju strikt sett per definition pansartåg.
Mm, eller bepansrade tåg.
Ja.
Och det är lite intressant det här med olja, kol. För att när man började med tåg så då var de ju koleldade. Och det krävs en sån stor logistik, vilket gjorde att det behövdes väldigt mycket folk och skickliga järnvägsarbetare som skötte det. Man går över till olja, fartyg, lastbilar så liksom, och diesellok och sånt som är mycket, har mycket mindre volymer. Så blev det också ett sätt liksom för att man inte skulle kunna göra, alltså facken helt enkelt, arbetarna har inte samma inflytande över logistiken. Järnvägsarbetare var väl också, hade liksom ett större maktmedel när det var ånglok än vad det har varit senare när man är elektrifierad och så.
Just det, för det är ju osökt att komma och tänka på en skröna vi har dratt tidigare i podden för länge sedan, som är ju den amerikanska interventionen i ryska inbördeskriget. De skickar ju lite trupp till Vladivostok-området om jag inte missminner mig. Och då är man så här är det järnväg som gäller liksom. Så man skickar med järnvägsarbetare liksom. Det är Armageddon-filmen all over again. Okay. Att liksom, istället för att lära soldater att bli järnvägsarbetare så lärde man järnvägsarbetare att bli soldater. Och historien, stor nypa salt här, säger då att de anländer till Sovjetunionen och sen ganska snart upptäcker, vad handlar den här grejen om?
Bara, det är typ fackföreningarna som tagit över här.
Så då bara schappar, då bara deserterar järnvägsarbetarna. Liksom. White Train då, bara för att avsluta på det, så är det ju att, jag tror att initialt så är det vitt, sen byter man massa färger på det så för att det liksom inte ska... Ja, för det var väl dumt. Eller är det dumt liksom? Jag kan också tänka att det är ganska bra att vara så. Här kommer farliga tåget. Alltså att det finns liksom en samhällelig funktion med att säga... Alltså vi har, de här färgkodningarna har vi till mycket saker liksom. Militären är grön. Det är dumt när polisen bär gröna skyddsvästar och så vidare. För att det skickar fel. Alltså för att man helt enkelt ska veta signal. Man ska använda färgen som ett sätt att kommunicera liksom, auktoritet eller offentlighet liksom.
Ja, här kommer fredståget lastat med kärnvapen som kan spränga hela jorden.
Jag tycker det kanske heller borde vara
freden. I'm just saying.
Svart och gulrandigt kanske det var bättre då.
Skapade fred. 45. Absolut. Upprätthöll fred.
Ibland, i vissa delar av världen. Ja men absolut.
Ja, men sen, jag tänkte på det här också med Nordkorea och deras ledare är ju kända för bepansrade tåg då. Eventuellt med robotar på nu för tiden. Och jag kollade på en bild när han var på, eller det var en video när han är på besök i Ryssland. Innan Ukraina-kriget tror jag. Och det är verkligen så här 20 vagnar, alla ser exakt likadana ut. Och det måste liksom bara vara, man vet inte vilken vagn han sitter liksom. Att det är, Putin gillar också åka tåg. Stalin flög väl inte överhuvudtaget.
Det,
det var också pansartåg som gällde där. Eller bepansrat tåg i alla fall. Så det finns ju en grej med att, att man gillar att åka tåg för att det är säkert. Det är inte ett flygplan liksom.
Nej, och det är ju sant. Ja.
Lex Dag Hammarskjöld. Ja. Lex Prigozjin.
Lex, nej. Irans för detta president.
Ja, just det. Ja,
precis.
Ja.
Att det är liksom, man kan ju trixa med tåg, man kan sabotera järnväg.
Och då hur
kan
många statsöverhuvuden har omkommit?
I tågrelaterade
olyckor. Det skulle man vilja veta.
Det känns liksom, antagligen ja. Väldigt få.
Men tåget är absolut ett ganska säkert transportmedel, även i Sverige, trots att vi verkar, liksom, samtliga regeringar vi har haft de senaste 25 åren verkar gå in för att det inte ska bli bara så. Att det inte ska vara säkert. Men jag tänker att idag hade jag nog inte föredragit att transporteras i en konventionell konflikt, att transporteras i ett tåg. Jag tänker att tågets, det liksom moderna kriget har tvingat fram en extrem decentralisering av i alla led liksom, ner till nivån att jag tror att det är, att man märker att det är svårt för förband att agera på liksom större nivå än på plutonsnivå liksom, för att bara den mängden gör att man kan liksom attackera platserna med precisionssystem.
Men det handlar ju mycket där om att inte bli upptäckt bara. För när det var, alltså vid Kursk, när Ukraina gick in i Kursk, så var det väl både järnvägsförstärkningar och lastbilskonvojer som blev, alltså ryska förstärkningar som blev, alltså någon stod och visade i tv, här kommer förstärkningarna, och sen var typ folk döda två timmar senare. Och att det gäller liksom båda de sakerna egentligen, utan så länge du kan se till att inte någon vet, eller att du inte har någon räckvidd till någon vapen, så är det lugnt liksom. Men så fort någon vet det, så är det, så spelar det inte så stor roll vad du åker liksom, vilket typ av fordon du åker.
Nej, okej, okay, ja, nej, det är ju såklart. Jag bara tänker att absolut, det är ju rätt i sak liksom, men om man tänker, hur lätt är det att veta?
Ja.
Hur mycket liksom dimma finns det? Liksom krigsdimma råder det? Och då ska jag säga att järnvägen nog vinner på minst krigsdimma. Liksom. Alltså, så, vad är det här för spår som går genom skogen? Det har vi aldrig sett innan. Så att
man kan ta olika vägar med bilen, men man kan bara ta en väg vanligtvis.
Ja, till fots till exempel, ja. Så kan man ju enligt antal, höll jag på att säga, men det stämmer inte. Men å andra sidan, i den här, ett sätt att vara decentraliserad är att vara liksom flytande mellan samhällets olika sfärer på något sätt. Alltså att du liksom, det civilt militära rör sig mellan de planen liksom. Då fungerar ju järnvägen ganska väl, eftersom att du då, även om det är oetiskt och ett krigsbrott, det finns många vapensystem du kan använda idag som slår ut en bil. Men det är ganska svårt att sätta den i en vagn utan att riskera påverka många inblandade.
Därför man har 20 likadana vagnar som man åker i.
Ja, men jag tänker på de här...
Var är Kim? En på 20.
Hellfire-modellerna där man har liksom, som är svärds ninja-modellen av robotar liksom, som ju uppenbart är gjorda för, alltså där det inte finns en sprängladdning utan det är svärd eller stora knivar istället. För att man verkligen bara ska döda
ett mål.
Mål eller ett fordon till exempel. Och det tänker jag är svårare med tåg liksom.
Men du sa, Simon, att det fanns någon ny video nu när det drönare träffar ett ryskt pansartåg.
Ja, precis. Bara för typ en vecka sedan eller något så kom den. Och så har man väl inte riktigt, jag kunde inte hitta vad det var för någonstans riktigt och så, men att då är de ju ändå ganska nära fronten om du kan anfalla dem med en vanlig drönare. Så att det har kommit. Det var mycket spekulationer, men det var inget som lät så vettigt av det jag läste, så jag inte kollade upp det. Men det finns videos som man kan kolla. Det ser verkligen ut som ett sånt andra världskriget tåg liksom, pansarplåtar överallt, flyger de in med en drönare.
Men man ser inte efterverkningarna liksom heller, eller?
Ja, man ser väl explosionen, men inte vad som händer sen liksom. Så är det ett stillastående tåg någonstans, ja, det kan ju vara lite vad som helst.
Nej, jag kan tänka mig att många av de liksom lättare drönarna, liksom attackdrönarna som används, nu pratar jag alltså inte om patrullrobotar utan liksom quadcopters-typen liksom, är nog ganska ineffektiva mot
ett pansartåg.
Tåg framförallt, de är bepansrade. Det är klart, finns det liksom öppna fönster och öppna dörrar och så kan man ju liksom...
Men det är väl bara ett tecken på att de ändå har byggt sina pansartåg och sätter lite resurser på det, att de använder, att järnvägen är viktig liksom. För Ryssland i deras krigföring. Och det är det sådana här stora konventionella krig om man ska ha så mycket granater och sånt, ja, då måste du ha tåg.
Ja, precis. Det har vi ju pratat om mycket tidigare. Tågen är ju inte på väg ut. Och det blir ju nästan, jag vet inte, det som blir intressant i någon typ av krigshistoriskt perspektiv är väl att man vill hela tiden att det ska skett liksom revolution in military affairs. Att liksom den nya generationens krig här alltid förändrat. Slagfältet är förändrat, karaktären är förändrad. Och till och med ibland krigets natur är förändrad. Men jag menar, pansartågen, man är så här, stridsvagnen är död, den behövs inte längre, eller den är helt utdaterad. Och så, pansartåg verkar vara still going. Det är ju det är konstigt. Men jag vet att jag har inte läst någonting om att Ukraina har samma, mer än då att de använder tåg såklart i väldigt stor utsträckning. Och jag har svårt att tänka
för logistik.
För logistik, jag har svårt att tänka mig att de inte har bepansrade tåg, om vi nu tycker att det är pansartåg.
Man förstärkt de här trupptransportvagnarna kanske.
Ja, och materiell tänker jag. Alltså ja, för det, att skydda såklart. mot liksom robotar. Och vid tanke på vilka vapen man använder mot många av de patrullrobotar som Ryssland använder mot Ukraina, så är det ju lätt, alltså det är medeltunga kulsprutor eller tunga kulsprutor eller automatkanoner. Det är ju inga superavancerade vapen. Men det kanske är så att Ukrainas behov av det är mycket lägre för att Ryssland inte verkar på samma sätt kunna träffa rörliga mål, utan de har inte tillgång till samma mängd av liksom förband bakom finnens linje, verkar
det. Nej, precis, jag tror med det handlar om, och det är därför de behöver det här att de ska ha med stridsfordon som de kan köra av sina pansartåg och agera offensivt med också liksom. Det tänker jag borde ju vara en sabotage antipartisan grej helt klart.
Det ska sägas att det senaste tåget som jag kan hitta som Ryssland använde är Yanisej, som vill också döpt efter en flod.
Mm, ja, det stämmer.
Och det har liksom boxar byggda med granatsprutor på liksom. Alltså som egna torn på sina vagnar. Men också då BMP-2 och störsystem i lastbilar körde på plats.
Det är svårt med framtiden för tågen, krigen.
Svårt att säga någonting om, eller du tror att det är en fortsatt nedgående trend ändå?
Nej, svårt att säga någonting om, skulle jag säga. Men sen också att det här har så mycket med geografi att göra, att man är så, och Ryssland, de håller fortfarande på med pansartåg. Det är bara 4 stycken, så det är inte så. Men det är ju också skitstort, liksom. Det är stora avstånd, mycket saker som ska transporteras långt, och därför blir järnvägen väldigt viktig. De har ju liksom järnvägstrupper och, ja.
Okej, men om vi tänker framtiden, kopplat till järnvägens roll i krig, så kan man väl tänka att Kina lägger ju ganska mycket pengar på att bygga ut sin höghastighetsbanor och liksom på höghastighetståg. En av anledningarna till det, huvudsaklig anledning, är ju självklart civil liksom. Men länder som är stora till ytan och har relativt lite kust, som alltså, Kina i relation till sin storlek, de kan inte åka båt runt sitt land, är ju tvungna till att förlita sig på annat. Och där ser man ju hur de övar med sina supersnabba tåg för att flytta trupp snabbt. Vilket ju öppnar upp för en situation där vi får supersnabba sådana bullet trains som är bepansrade.
Någonstans i mitt huvud tänker jag att det är dumt att köra trupptransporter supersnabbt. För att liksom, blir det något fel på tåget så bara spårar allting ut och alla dör.
Men sen kommer du tänka på helikoptrar som ju används väldigt flitigt. Som är samma sak.
Fast i luften, och då man garanterar att dö när de stoppar. Absolut. Men bara tänker man då ifall man har 1000 pers på ett tåg eller 8 pers i en helikopter, liksom att det är per urspårning, så skulle det kunna bli väldigt dödligt med de här höghastighetstågen. Ifall du då kan göra sabotage och spränga rälsen eller något, tänker jag.
Hemliga mobiliseringar med höghastighetståg.
Absolut.
På grund av när man då döljer då de här olika rollerna. Nej, men för att man föreställer sig kriget mellan USA och Kina, så tänker man ju det som ett sjö. Alltså, det kommer att ske till havs.
Men egentligen är det ett tågkrig. Svår spaning.
men frågan är ju så, i ett sånt, den typen av krig, så skulle USA attackera det kinesiska fastlandet med det man kallar för stand-off-vapen, alltså med robotar eller liknande som de kan skjuta från väldigt. Och vad skulle vara en naturlig angreppspunkt? Om inte då att slå sönder liksom, till exempel tåglogistiken. Genom elnätet då till exempel, eller på andra.
Det är ju säkert också det som Ryssland håller på med, alltså anfalla energiinfrastrukturen. Alltså det påverkar ju säkert tågtrafiken jättemycket. Så att det
har jag skrivit en text om. Men du var inne på det här med att, för jag tänkte att det var att spinna vidare på det du var inne på här, Simon, att vissa länder behöver på ett annat sätt förhålla sig till.
Ja, att transport, alltså över långa avstånd som i Ryssland då såklart, som är jättestort och alltid har satsat hårt på järnväg och har egna alltså järnvägstrupper och sånt, att det inte är liksom underligt att de, ska man säga, ligger i framkant eller fortfarande använder de här sakerna, för de är tvungna, för de har liksom inget, det finns inget annat rimligt sätt att transportera saker överhuvudtaget.
Så ifall det är konflikt med Kina eller i väst, så måste man kunna flytta trupperna över hela Sibirien. Så då behöver man en transsibirisk järnväg och kanske är bra med ett pansartåg där.
Liksom. Precis. Ja. Och när den här, när, som jag också gjort ett avsnitt om, med konflikten mellan Sovjet och Kina på 60-70-talet. Då byggde ju Sovjet nya pansartåg just för att avskräcka Kina.
Okej, okay. Har de samma spårvidd? Kina och Ryssland?
Nej, ingen aning. Nej.
Lär de ha alltså.
Ja, då är det ju mycket mer relevant också.
För då kan man ta...
Kan man bara fortsätta.
Med sina pansartåg.
Det är viktigt att inte ha samma spårvidd som sin fiende om man är rädd för att bli anfallen.
Precis, men det är också dumt, för man kan investera för det i framtiden ifall man skulle bli starkare än sin fiende, om man kan invadera dem.
Ja.
Mm. Det är en gamble.
Det är en gamble.
Risk-reward.
Ja. Med de orden så avslutar vi detta fria spaning om tåg. Avsnittet.
Ja.
Då tänker jag att istället för att vi... Man kan följa oss på massa olika sociala medier och skit, som vi brukar säga. Men då tänker jag istället att istället för att gnida pengar om att ni ska köpa olika t-shirts och bli Patreons och skit, så tänker jag att jag vill upprepa den här Joakim Medin-insamlingen då. Och man kan swisha en gåva till ETC och pengarna går oavkortat till Joakim Medin och stödet till honom. Och det gör man på numret 123 401 87 68. Och om man gör donation, skicka ett DM till oss. Den som maxar det beloppet får en bok. Jag ska kolla om den är signerad i podden. Den är signerad.
Av Henrik Bromander.
Av Henrik Bromander, ja. Då kan man få ett signerat ex av Ljuset i Rojava. Tack för att ni har lyssnat.
Tack och hej. Tack för att du är med, Simon.
Tack.
Pansartåg.